Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Maja Parnevik tog studenten för bara 2 år sedan och har sedan dess byggt en kometkarriär inom träning. Hennes Instagram följs av 45 000 följare. Hon driver den populära After Workout-podden med Joanna Svicka, har 30 000 prenumeranter på YouTube, är utbildad personlig tränare och gör samarbeten med välkända varumärken. Karriären växer, företagandet likaså. Samtidigt har Maja berättat om kraftig prestationsångest. Hur förhåller hon sig till den i den här minst sagt komplicerade träningsbranschen? Vad finns bakom det där inspirerande flödet? Vem är egentligen Maja Parnevik? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Hej!
Hej! Alltså wow, vilket intro! Jag satt där och var så här, ja, det är mitt liv.
Ja, alltså, tar du in?
Nej, alltså nej. Man gör ju inte det.
Nej.
Och jag brukar så påminna mig själv ibland om att så här, stanna upp. Och jag brukar tänka så här, för 1 år sedan, vart var jag då? Och då brukar jag få sån här, shit, wow, hjälp.
Vad var det för 1 år sedan?
Ja, men för 1 år sedan, då hade jag precis köpt min lägenhet. Utbildade mig till PT. Jag var nyexaminerad. Och ja, men skulle väl egentligen bolla in lite mer träning i mina sociala medier. Jag hade ju redan gjort det under 1 års tid. Men nu kände jag så här, nu ska det bli seriöst.
Ja.
Sen så klipp till 1 år senare. Jag har träningsstudio. Jobbar mycket med träning. Det är väl liksom min röda tråd. Även fast jag har mycket annat också. Så träning, ja.
Men, och det första jag sa till dig när vi satte oss här. Jag bara, ursäkta, men du är alltså 21 år gammal. Och bara som en sån här, jag hade missat det. Och det är inte så ofta man har koll på folks ålder. Men, och då sa du ganska snabbt att så här, jo, men folk brukar säga det. Och att så här, ja, men jag är lite lillgammal, jag har en äldre sambo. Liksom, att det, så här, ja, det är så naturligt och du har hört det förr.
Ja.
Och jag bara, ja, men jag relaterar så mycket från när jag själv var i liksom 20-25 års åldern. Men hur är det för dig att få den så här, jaha. Alltså för man, jag vet inte, hur är det för dig att folk säger så till dig?
Ja, alltså, jag gillar det, vart jag är i livet just nu. Men det har också varit en liten sån här kamp mot hjärnan. Att så här, borde jag åka till råd och så festa? Borde jag, jag vet inte. Alltså, jag är ju väldigt långt ifrån där mina gymnasiekompisar är idag. Och ibland så kan jag få lite sån här tankeställare. Så här, shit, missar jag någonting? Kommer jag komma upp på en så här 40-årskris och vara så här, oj, jag skulle liksom gått wild and crazy där i mina 20-årsåldern liksom. Men samtidigt så försöker jag lugna mig själv med att idag så vill jag ju inte det. Så varför ska jag göra någonting som jag inte känner för just nu? Och sen känner jag så här, jag har liksom på relationspodden och så har jag liksom Katrin i så här 45 och röjer på Spybar. Så känns det att det är aldrig för sent att ha den perioden i livet. Om den nu kommer nu eller senare så spelar det ingen roll. Eller om det aldrig kommer. Men det, ibland kan jag få såna här, missar jag någonting? Lite så här FOMO-känsla. Men brukar som sagt lugna mig med att jag är precis där jag vill vara just nu.
Men och då är det så här, borde jag missa någonting? Just det här ordet borde är ju väldigt kraftfullt och kanske så här, drar in oss i saker ganska mycket i livet som vi kanske inte alltid är medvetna om att vi åker med på. Så där. Hur mycket präglas du just av borde jag det här, borde i livet?
Men det är ju en norm att leva på ett visst sätt. Att så här, när man tar studenten så ska man göra sitt år och backpacka i Asien. Sen ska man till Lund och plugga i några år och leva studentlivet. Det är ju väldigt så här, även fast det kanske inte är uttalat, så är det ju fortfarande en norm att det ska vara på ett visst sätt. Och jag är ju superglad att jag blev vuxen så snabbt, för att jag känner mig väldigt trygg i den rollen eller i mig själv så. Men som jag sa, ibland så kan man få lite så här, när man ser vänners stories eller vad de håller på att göra, så blir det så här, fan, missar jag någonting? Blir jag vuxen för snabbt?
Mm.
Ja, men jag vet inte, ändå lite lugn i det. Nu är det ändå, ja.
Vad är att vara vuxen för dig? För det är så här, jag hade en diskussion för, eller ett samtal med några vänner bara för några dagar sedan om just det här att en av mina vänner är väldigt präglad av att hon är 38 nu och för henne så är att vara vuxen att vara tråkig. Och det är hennes största mardröm. Så hon är så här, nej men jag kan inte gå med på att bara för att man är vuxen så ska man bli tråkig och typ sluta leva. Alltså, det är som att hon verkligen så här brinner för det. Hur känner du för just den här fyrkanten? Åh, nu är jag vuxen. Vad är det?
Nej men, jag tycker det är väldigt skönt. För det är ändå en trygghet att jag har köpt en lägenhet, att jag har en sambo, jag har köpt hund, du vet så. Men samtidigt så har jag en liten rädsla för den här att det ska komma någon slags kris där i 40-50-årsåldern. Att så här, jaha, nu har jag redan upplevt allt det där då. Vad ska jag göra nu? Men som din kompis sa, jag gick till en psykolog i våras som sa så här, men bjud in lite så här busiga aktiviteter i din dag. Börja på dans om du vill det. Eller liksom, det är aldrig för sent för att göra sådana grejer som man gillar. Jag försöker ändå vara noga med att fylla min vardag med bitar som jag ändå tycker om att göra. Så att det inte blir det här, gå till jobbet 7-17, komma hem, laga middag, sådär. Det är min mardröm. Jag vill alltid ha kul. Eller för det mesta i alla fall.
Vad triggar det där då, lite så här wild and crazy? Gud vad gammal jag låter. Men, nej, men alltså, jag håller med om det är så himla viktigt att inte bara, alltså, är så här, blir det som ett stagnerande att man bara, jaha, det var så här det blev. Är det det du känner, liksom den här lite rädslan eller oron
för?
Det var så här det blev känslan.
Ja, lite grann. Men sen är jag också en sån som aldrig nöjer mig. Utan till exempel nu med min lägenhet. Jag köpte den i juni förra året. Och jag är redan så här, okej, nu vill jag köpa något nytt. För att jag liksom alltid vill vara lite framåt. Så det är också någonting jag har fått jobba med. Att här, det är okej att bara vara här och nu. Man behöver inte utvecklas hela tiden. Utan det är okej att så här, ta ett djupt andetag. Det är bra här och nu. Ja.
Men om vi tittar tillbaka på då vi backade 2 år sedan. Hur upplevde du hela liksom den här stora upplevelsen som studenten är? Och just framförallt att man har varit i ganska skyddad tillvaro. Eller skyddad behöver det inte vara, för att skolan är ju absolut inte skyddad för alla. Men om du, det är som man har inget val, man ska vara i skolan. Och sen plötsligt så öppnar sig livet och hela den. Och det är ju alltså det är typ det största man går igenom i det. Hur upplevde du hela den övergången?
Alltså det vart verkligen en, vad ska man kalla det, kan man säga livskris för mig. För att under skolan så har jag sen, så länge jag kan minnas, varit den som presterar, alltid bäst i klassen, haft A i alla ämnen. Och det har nästan blivit som min identitet. Så när jag tog studenten sen och valde aktivt att inte plugga vidare så blev det så här som att min identitet försvann. För att jag hade alltid varit den som liksom skolflickan, eller vad man säger. Och nu när jag inte var det längre så kände jag mig så värdelös. Och som du nämnde där lite i introt, jag har alltid identifierat mig med mina prestationer. Vilket då naturligt blev skolan. Alltså skolresultat, prov, inlämningar. Och när jag inte hade det längre så kände jag mig, jag vet inte, då var det verkligen verkligt att jag inte hade någon riktig självkänsla. Utan att jag verkligen la det på mina prestationer hela tiden. Så där var det ju verkligen att jag fick börja jobba med mig själv. Jag gick till livscoach en gång i veckan och fick verkligen börja från noll för att hitta så här, vem är jag egentligen?
Och hur, Vad gjorde störst intryck på dig under den här resan?
Det var väl att... alltså jag hade väl insett där under mina 3 år i gymnasiet att jag hade väldigt grov prestationsångest. Så det var väl det primärt som vi försökte jobba med nu, att få bort. För det var nästan som att jag inte ville få bort den under skolan. För då gick jag till olika psykologer som sa så här: men du behöver inte leverera ett C och ett D eller ett godkänt, det är också jättebra. Och det är så här, för mig med prestationsångest, det är det sista jag vill höra.
Mm.
Det är så här, det är typ min mardröm att få det. Alltså i det stadiet jag var i då. Så då ville jag ju inte bli av min prestationsångest, eftersom det var den som triggade mig till att leverera på den nivån som jag gjorde. Men nu när jag inte hade det så var det verkligen så, okej, nu vill jag verkligen veta vem jag är utan mina prestationer och att kunna hantera prestationsångest när det väl dyker upp.
Mm.
För det kan man ju inte riktigt kontrollera.
Men gud, att få det bara så här, men du vet vad, det är bara att det går bra att du inte...
Ja, nej alltså. Fick som myror i brallan alltså.
Men då har man kanske inte, eller hur, okej, jag förstår inte riktigt hur de resonerar i det.
Nej.
Det är konstigt råd, tänker jag, i din situation.
Verkligen, för det var verkligen min mardrömsscenariot, att så här, ja, nöja mig med godkänt. Tyvärr.
Ja.
Tyvärr.
Ja, men,
jag vill ju vara att så här, man är bra som man är. Ja. Gör man sitt bästa så ska man vara nöjd vilket resultat den genererar till. Men för mig som ändå var ett sånt... det hade gått så långt att... Mm. Ja, det var verkligen det sista jag ville höra och det hjälpte mig inte alls.
Ja, men det är väl, om jag förstår det rätt, så är det liksom ner på djupet i så här, hela ditt värde som människa. Mm. Och exakt, då kan man ju inte börja i att, nej men hörde, sikta på ett C nästa gång.
Ja, exakt.
Men okej, vill du dela med dig av något verktyg eller något tips eller någonting som du som kunde använda till att faktiskt jobba med det, som du kände att, ja men det här gör faktiskt skillnad?
Ja, alltså jag började ju jobba med min prestationsångest väldigt tidigt och gjorde det parallellt med när jag gick i gymnasiet och fick byta psykolog, som du kanske hörde, väldigt många gånger eftersom det inte riktigt matchade. Men jag kom fram till att livscoach var det som passade mig och mitt mindset väldigt bra, för då fick jag... Jag upplevde att psykolog är väldigt så här tysta, låter mig prata. Jag behövde någon som var lite mer så här, ställde mig mot väggen, lite utmanande. Mm. Och det tyckte jag att min livscoach verkligen var. Så han sa att, nej men att jag ska, så länge jag gör mitt bästa så ska jag vara nöjd. Och det är väl också svårt det där. För då är det så här, okej, men vad är mitt bästa? Är det att liksom plugga 24 timmar om dygnet? Eller är det liksom, ja. Jag vet inte, jag fick prata väldigt mycket med hjärnan helt enkelt.
Mm.
Men mitt bästa tips nu, alltså nu har jag ändå jobbat med det, ja, men i 5 år, det är att verkligen så här, jobba på sin självkänsla, eftersom det är den som ruckar med en. Jag är absolut inte i mål, men jag har märkt att ju mer jag jobbar med självkänslan, jag gör mycket så här, affirmationer, påminner mig själv om mitt så här, värde utan prestationer, att jag är så här... Även fast den här podden gick jättedåligt så är jag fortfarande bra som människa.
Mm.
Sånt påminner mig om varje dag. Och det har hjälpt mig jättemycket. För då när de här negativa prestationstankarna kommer så kan jag ändå så här resonera med hjärnan att så här, det är okej att det här träningspasset inte gick så bra. Du är fortfarande bra.
Mm. Det är, alltså vi lever ju verkligen i ett samhälle som är helt dränkt i prestation på alla sätt och vis. Som vi alla märker av på olika sätt. Och just också att vi blir så formade och uppfostrade med prestation i att vara duktig. Och det är ju inte konstigt att man hamnar där. Det är jättemånga av oss som är där eller har varit där.
Mm.
Och det är så viktigt att liksom så här, fortsätta prata om det, påminna om det. Och man är absolut inte ensam. Och det är en resa att göra, precis som du säger. Man behöver aktivt jobba på det hela tiden.
Verkligen. Alltså det har jag märkt bara i så här vardagligt tal. Att man, när man träffar på någon gammal bekant, att man direkt frågar, men hur går det på jobbet?
Ja.
Hur går det här? Istället för så här, hur mår du?
Mm.
Är du nöjd där du är nu? Eller så här, fråga lite mer sådana frågor. Det är alltid så här prestationsfrågor.
Mm.
Och jag tror att folk inte märker att man frågar den typen av frågeställningar.
Och sen är det också mycket, om man börjar titta så här på hur också man formas av skolvärlden som man upplever är ganska fyrkantig. Och att det är också så här, inför gymnasievalet då, så är det som att så här, det här är så livsavgörande. Det här är det viktigaste valet i hela ditt liv, annars kommer allt gå åt helvete. Och det är så här, varför då? Hur upplevde du hela den grejen?
Nej, men när jag gick i nian så var jag väldigt inställd på att jag skulle bli advokat när jag blev vuxen, eller vad man säger. Men sen när jag insåg hur dåligt jag mådde av att plugga på den nivån, så ändrades det ganska snabbt i typ ettan, tvåan där. Men själva valet, ja, men som du beskriver det, det var ju verkligen så här, okej, väljer jag rätt linje, väljer jag rätt skola? Det är ju verkligen så mycket större än vad det faktiskt är.
Mm.
För när man väl börjar i ettan på gymnasiet, så då är det så himla många som så här byter klass efter ett halvår eller så här. Och det är ju helt fine.
Vad tar du framförallt med dig från, vad ska jag säga, den här, förutom prestationen och prestationsångesten och att jobba på de bitarna, vad tar du framförallt med dig av de här åren som kommer innan du klev in i vuxenlivet?
Alltså dels är det typ hur jag skulle prata så här med framtida barn. Tänker mycket på det för att så här förhindra den så här omedvetna pressen som jag tror att så här folk runt omkring mig har satt på mig. Omedvetet verkligen, ska jag betona. Men hur man kan förhindra det. Men också så här, hur viktigt det är att jobba på ens självkänsla. Vilket är någonting som jag har botat med hjälp av prestationer under hela min uppväxt. Och nu när det verkligen så här blir så genomskinligt i vuxen ålder, så är det någonting som jag hade velat jobba på mycket tidigare, eller börjat jobba på.
Gud, alltså det är så, alltså jag tänker många gånger att vi alla är liksom lite stöpta i samma form när det kommer till det, framförallt tjejer och kvinnor. Och det är ju många man märker som är betydligt äldre än en själv, eller som går igenom hela livet och kanske aldrig kommer till de här insikterna, för att antingen så får man inte de verktygen, eller att man inte får liksom den inputen så att man får den medvetenheten och så vidare. Och så går man igenom ett helt liv utan att kanske förstå, just det, jag värderar mig själv utifrån min prestation och det påverkar mig så här, och då mår jag så här. Den informationen och den hjälpen har inte funnits tidigare.
Nej, men det har jag fått höra väldigt ofta. Att så här, gud, du ska vara så tacksam att du så här insåg det i så tidig ålder. För att jag insåg det när jag var 50 eller något sånt där. Då började jag jobba på
det där själv. Har jag också alltid fått höra. Också i och med att jag gick in i väggen och blev sjukskriven när jag var 24. Så jag känner igen mig mycket i dig, trots att jag inte är så mycket äldre.
Nej.
Ganska äldre, mycket äldre. Men liksom, det är så här, det är som att våra generationer är... Att det är sånt stort skifte bara från kanske de som är 10 år äldre än vad jag är. Och så är det som att det har hänt så himla mycket bara kanske de senaste 20 åren.
Nej, men jag är så glad också, för jag kommer ihåg att första gången jag gick till psykolog så gick jag i sexan, tror jag. Och då minns jag verkligen hur, när kompisar frågade, men varför ska du smita från lektionen? Så var jag så här, nej, jag ska till tandläkaren eller sånt där. Man vågade liksom inte säga, för det var så himla, det var bara... psykon som gick till psykolog.
Ja.
Men nu känns det som att det är alla går. Och att alla typ vill gå.
Mm.
Vilket är jättebra. Jag tror att det är väldigt bra att jobba på sig själv. Oavsett hur bra eller dåligt man mår.
Verkligen. Om vi då går tillbaka till lite mer nutid. Mm. Vad känner du utmanar dig mest i livet liksom här och nu?
Det skulle vara nog att jag är väldigt stresskänslig. Har lätt för att stressa upp mig över grejer. Och det är någonting som jag jobbar med just nu. Jag tycker att jag ändå har tyglat det här med prestationsångesten väldigt bra. Jag kanske får något så här anfall, eller vad man ska säga, kanske 2 gånger i halvåret. Vilket jag ändå känner mig väldigt nöjd med. Och sen jobbar jag som sagt väldigt mycket på självkänslan. Men stressen. Och det var det jag nämnde precis när vi träffades, att jag nu, för en vecka sedan, i måndags, så slutade jag dricka koffein. För att jag alltid känt att så här, när jag lägger mig så har jag någon så här slags stress i kroppen. Och jag har också försökt göra så här andningsövningar, hört att jag ytandas väldigt mycket. Och när jag väl sätter mig ner och ska andas i så här 5 minuter, det går liksom inte. Jag har så mycket myror i brallan, så det är så här, jag får nästan ännu mer stress av det. Och sen så lyssnade jag på en podd som sa att så här, koffein kan jämföras med att dricka stress. Och då var jag så här, men jag dricker väl inte så mycket koffein. Och så började jag se över, så här, okej, jag dricker en kaffe på morgonen, jag dricker energidryck på dagen och så dricker jag Cola Zero på kvällen. Och så bara, ja, allt det innehåller koffein. Så då tänkte jag bara så testa en månad och se så här, vad händer om jag bara slutar med det. Sen så gör jag inte så stor grej av det. Så här, vill jag fortsätta efter det? Ja. Men jag vill ändå så här, se om det kanske kan vara en bidragande faktor till att jag liksom lägger mig och är stressad även fast jag inte behöver det.
Och hur känner du nu? Det har gått 2 veckor.
Mm. Nu är vi inne på vecka nummer 2. Första veckan var väldigt tuff. Alltså, hade ont i huvudet de första 2 dagarna. Behövde näpa på dagen. Vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Jag var så här, va? Vad händer? Men nu vecka nummer 2 så känner jag mig väldigt lugn. Och har inte några så här biverkningar eller vad man ska säga. Så att, ja, jag gillar det faktiskt.
Gud vad intressant.
Ja.
Just koffein pratar ju en del om också påverkar menscykeln mycket.
Ja, det var den. Jag lyssnade på en podd som pratade om just det. Mm. Och blev lite så här, jag har alltid haft så här regelbunden mens och inte så mycket humörsvängningar. Men just den här stressen, att jag har lätt att så här, minsta lilla, att bussen är sen, då blir jag så här, stress i hela kroppen. Försöker jag så här, okej, det jag inte kan påverka, det behöver jag inte bli stressad av. Och se om det kan hjälpa.
Tror du att den stressen hänger ihop ändå med prestationsdelen?
Ja, alltså jag har under hela min uppväxt varit väldigt på hugget, stressad, velat framåt. Jag har väl nästan, jag snackade om den här duktiga flickan i skolan. Men hon var också väldigt så här stressad, ville framåt, ville väldigt mycket, målmedveten. Någonting som jag fortfarande vill ha kvar. Men jag vill ju gärna ta bort de här delarna som jag mådde dåligt av.
Mm.
Det här att lägga sig och inte kunna sova på kvällarna bara för att man är så uppe i varv. Det vill jag få bort. Men jag vill fortfarande vara den här drivna personen, såklart. Mm.
Allt det där med att försöka uppleva någon slags balans. Mm. Det är ju inte en rak väg.
Nej, verkligen.
till det. Men vad tänker du... Vad känner du att du också liksom är på väg i livet i allt det här som ligger framför då? Till exempel då med att allting du har jobbat med och fortfarande jobbar med och stressen. Och väldigt många insikter.
Mm.
Var är du på väg någonstans i allt det här?
Alltså nu senaste halvåret så har jag liksom spånat in väldigt mycket på det här spirituella. Jag har varit öppen för det väldigt länge. Jag är uppvuxen i en familj och släkt som är väldigt öppna och mottagliga för det. Så det är jag tacksam över. Men sen så har jag liksom känt att så här, nu har jag gått hos psykolog, jag har gått hos livscoach. Så här, absolut, jag har kommit en väldigt lång bit på vägen. Men jag känner mig inte riktigt i mål än. Och jag är en väldigt så här, sökande själ att jag liksom inte nöjer mig med det. Så tänkte jag så här, så lyssnade jag på en podd om ett, vad ska man säga, medium eller, som berättade att hon hade haft väldigt mycket prestationsångest och sa att hon hade blivit av med det med hjälp av att så här, det här spirituella, landa inåt, lyssna på sig själv, sin intuition. Så jag började faktiskt gå hos henne i våras på olika sessions och tyckte att det hjälpte väldigt mycket att få en så här större bild av det hela.
Gud vad spännande.
Ja, väldigt, väldigt spännande.
Vad tar du framförallt med dig från det?
Nej, men att... sen dess har jag verkligen lärt mig att lyssna inåt på mig själv. Och att, som vi sa med så här menscykeln och sånt, att kroppen faktiskt ger signaler. Så fort vi bara lyssnar på det så tror jag att man skulle lära sig väldigt mycket om sig själv. Mm. Jag är väldigt så här inåtkännande som person egentligen. Men jag har bara under de här åren bara dämpat det med att bara blicka framåt hela tiden. Så att verkligen, att lyssna mer inåt.
Mm.
Och jag har en sambo som är väldigt så emot det här. Eller han är lite intresserad, men ändå så här, jag tycker att det är lite flummigt. Och det är det ju. Men jag försöker se det som något väldigt fint. Att man hela tiden lär känna sig själv bättre.
Mm. Gud, nu kommer jag låta som att jag generaliserar. Och det kanske jag gör. Men det, är inte väldigt få män som är öppna för det spirituella?
Jo.
Och det, alltså...
Verkligen.
Och varför är det så? Ja, men det hänger väl ihop med hela, liksom, alla normer och strukturer och alltihopa. Men man så här, varenda snubbe börjar så här, ska ifrågasätta. Och bara, det måste vara logiskt och realistiskt att kunna förklara. Så bara, ja, men varför då? Ja. Eller hur vet du att vi inte kan det då? Ja. Eller vad är ens fakta?
Ja.
Om man ska gå hela vägen dit. Det är väl, allting är ju bara någon som har bestämt någonting och hittat på.
Exakt. Jag menar så här, all forskning bygger ju på att någon gång i tiden, att någon person någon gång i tiden insåg ett samband och bara så här, det här kanske är det här. Och sen efter det så började man forska på det. Så varför kan inte det här få vara, jag vet inte.
Ja,
man kanske forskar på det i efterhand.
Och också så här, som jag ibland kan tänka när jag tänker på liksom universum och allt det här, så bara, vilka tror vi att vi är som förutsätter att vi ska kunna och veta och förstå allting, för annars så finns det inte. Bara den hybrisen som människan besitter, att vi ska kunna förklara allting, för att annars ska det inte existera. Fast universum är ju så mycket större än att vi ska kunna lista ut hur det funkar, tänker jag. Alltså
jag tänker precis likadant.
Ja.
Men sen däremot, jag har såna här orakelkort som så här, i positiva budskapskort kan man beskriva det som. Och då var faktiskt min sambo intresserad av att så här, faktiskt ta två kort. Och så sa jag så här, att oavsett om han nu känner att så här, det är någon högre makt som har sagt det här, eller om det bara blir så här, ett fint budskap, så oavsett så är det ju någonting positivt i ens vardag. Det liksom får en att tänka efter, hur känner jag inför det här? Så jag tycker att allt jobb som man gör inåt är positivt, oavsett om det är spirituellt eller om man inte tror på det.
Exakt. Och sen som allting, så här, egentligen whatever floats your boat.
Exakt.
Det spelar ju ingen, men också som du, och sen också är det en del så här, av kanske kritiken, och nu menar inte jag försvara, men utan bara så här, kanske nyansera lite, men att oavsett vad man pratar om, så finns det ju alltid folk som är skojare eller som är fake eller som, och det finns ju alla kategorier.
Ja.
Så att det är väl också så här, man får väl plocka sina russin ur kakan och hitta sin
grej. Exakt, ja.
Precis som du säger.
Ja.
Men det är just intressant. Det är, så här, alla, för det är många som kommer hit och berättar just det där, att man är öppen för det spirituella, vilket jag också älskar.
Ja.
Men att också säga, men min kille, min snubbe, min man. Och man bara, men det är ett genomgående tema, alla män.
Ja.
Nej, aldrig alla män. Men ni förstår.
Typ.
Ja, men att det alltid är så här, väldigt
det
ofta.
Är, ja. Att de vill ha det svart på vitt.
Ja.
Varför, hur då?
Exakt. Det är ju en helt annan diskussion att analysera varför det är så. I alla fall. Men okej, i liksom det här spirituella, var tror du att du kommer landa någonstans? I allt det där, i och med att du beskriver dig som en sökande person.
Jag tror att jag, alltså mitt mål är ju att, vad ska man säga, kunna andas utan att få stress. Det är mitt mål just nu. Att så här, faktiskt kunna sätta mig ner, göra ingenting och att så här, infinna mig i det utan att så här, okej, vad missar jag att göra nu? Hade jag kunnat städa under den här tiden? Du vet, så här, min hjärna går på högvarv. Så det är väl mitt mål just nu, att så här, kunna landa i mig själv och att lära mig att jag har haft lite problem med att jag alltid är en lite så här, ja-sägare, lite plisa andra. Och att mer kunna säga, okej, jag skulle vilja gå på det här eventet. Det hade varit jättekul, men just nu jag orkar inte det.
Mm.
Och att så här, vara fine med det beslutet.
Och då, om jag börjar få göra en liten hobbyanalys, eller inte en hobbyanalys, men just att, att det blir som att den här prestationsångesten, där du söker ditt värde när den kommer, men att den finns kvar i att du söker ju ditt värde i den här stressen, att det hela tiden är okej, om jag inte städar nu så gör jag inte, och då presterar jag inte, och då är jag inte värd någonting.
Verkligen.
Och det där är också så himla vanligt. Alltså, det är, och det är så svårt att komma till rätta med det, eller hitta liksom sin plats. Men fasen var bra.
Det var faktiskt resa du jättekul att du sa det, för att förra veckan så hade jag en otroligt lugn vecka rent jobbmässigt. Det så här, kom inte in nya jobb, och jag var så här, borde jag vara stressad nu? Så här, kanske inte kom in mer jobb. Liksom. Men så bestämde mig att så här, vet du vad, jag har haft en så stressig höst med mycket jobb att göra. Nu när jag äntligen har en lugn vecka, kan inte jag bara få njuta av det istället för att återigen stressa upp mig bara för att jag inte har någonting att göra. Alltså, så att liksom sitta lite mer lugnt i båten. Att så här, allt händer av en anledning, allt löser sig så.
Känner du att det är som direkt påverkar, eller blir, alltså att det verkligen så här sjunker in, eller är det fortfarande ord i huvudet som du övar på att så här pytsa ner hela vägen ner liksom?
Verkligen, jag får hela tiden, det är en ständig dialog i hjärnan faktiskt. Jag har börjat så här prata med mina tankar.
Ja, fantastiskt.
Och jag läste, Josefin Dahlberg har en bok som heter Soulwork. Och hon skrev ett kapitel om att så här, man är inte sina tankar. Och det har jag verkligen tagit med mig sen jag läste den meningen. Att så här, när det kommer upp en tanke som ja, men så här, att jag borde göra det här, eller så här. Att jag kan stanna upp och ändå ha en dialog. Okej, okay, men det är okej okay att jag inte behöver göra det här. Jag kan vara här nu. Mm. Att jag ändå har börjat prata lite med mina tankar.
Mm.
Och det är väldigt tacksam över. Det är ett steg på rätt väg. Men som du säger, jag har inte helt landat i liksom att så här, jag är bra som jag är och så här, allt annat spelar ingen roll. Utan det är ju en ständig utveckling.
Mm. Just de där två orden, behöver och borde.
Mm.
Det är egentligen, för många, man styrs ju så mycket av borde som vi var inne på där i början. Och alltså öva på att byta ut det till behöver.
Mm.
Istället för jag borde det här, så jag behöver det här.
Mm.
För att det är ju helt olika effekt. Eller ja, man landar på olika platser. Och samma sak med att säga, jag vill det här. Jo, fast jag behöver också det här. Ordet behöver är liksom,
ja,
det har mer
för en själv.
Ja, verkligen, det är så viktigt.
Ja. Jag borde vara på det här eventet, men jag behöver vara hemma nu för att liksom landa i mig själv.
Exakt.
Mm.
Hela den här karriärsbiten, för det har ju gått väldigt, väldigt snabbt för dig sen du liksom började, och du sa att du började implementera träningen mer och mer och influerandet och sociala medier och allting växer och sådär. Var befinner du dig i din karriär rent såhär hur du själv känner för den? Som du sa, du stannar inte upp så ofta, vilket också är så himla vanligt, och man kör på sig. Men var befinner du dig i din karriär enligt dig själv?
Det är lite lustigt, för att nu har jag faktiskt så här kommit till en period där jag har känt så här, okej, men vilket budskap vill jag sända ut i mina kanaler? Vad vill jag att folk ska ta med sig när de kommer in på min Instagram till exempel? Och jag är väl lite i det dilemmat just nu, att så här, okej, men hur ska jag göra? Är det bra som det är, eller ska jag liksom gå in djupare på något spår eller så här? Men rent generellt så tycker jag att jag har landat i en väldigt bra blandning av både det här att prata om min personliga utveckling, det här med mindset, spiritualitet, att jag hela tiden låter mina följare följa med på den resan. Men också så här, dela med mig av träningspass. Träning har ju varit nyckeln till jättemycket rent mentalt. Det var ju så jag hittade in till träningen. Jag kanske kan dra det lite snabbt. Mm. Det var men i typ 8-9 där så hade jag väldigt grov prestationsångest. Så jag grät varje kväll, gick upp 4 på morgonen för att plugga 2 timmar innan skolan började. Och liksom, så fort jag kom hem så pluggade jag. Och det var liksom om igen varje dag. Och sen var det faktiskt min mamma, hon jobbade som sjukgymnast och personlig tränare, som var så här, Maja, nu måste vi ta tag i det här. Följ med ut på en promenad. Och jag var så här, jag hinner inte. Hon bara, jo, 5 minuter runt kvarteret hinner vi. Så vi började så här med, varje eftermiddag tog vi 5 minuter runt kvarteret. Blev 10 minuter, en kvart. Sen var så här, men följ med mig till gymmet bara en halvtimme. Så kan du bara gå, springa på bandet en halvtimme. Sen skjutsar jag hem dig. Så hittade jag ut i träningen. Och det vart ju verkligen mitt andrum. Det här att så här, okej, när jag är på gymmet så behöver jag inte tänka på skolan. Utan jag kan tänka på här och nu, att träna. Så fick jag också med mig de här endorfinerna.
Mm.
Och det försöker jag också så här dela med mig till följarna nu. Att hitta den fina relationen till träning. För det är ofta som att vi får höra det här destruktiva relationen. Att träna ut efter samhällsideal. Men jag vill liksom få folk att hitta den här kärleken till hur bra man kan må av träning.
Så viktigt.
Mm.
Och just det där motståndet du kände i början, hur liksom lyckades hon ändå få ut det? Hur mycket övertalning krävdes?
Ja, men det krävdes nog en hel del. För jag såg det som att så här, okej, om vi ska ge oss ut 5 minuter på promenad, då missar jag 5 minuter som jag hade kunnat lära mig någonting annat. Men det tog ju bara några dagar innan jag insåg att så här, okej, den här 5 minuters promenaden gjorde ju faktiskt så att jag fick ny energi och lärde mig så mycket mer. För så här, det är ju inte gynnsamt att sitta och traggla samma grej om och om igen flera timmar i sträck. Utan hjärnan behöver paus, endorfiner, andrum.
Mm.
Och sen så började jag faktiskt med den här, jag kallar den 30-minuters metoden. När jag insåg det här att promenader och pauser faktiskt gav bättre resultat. Så började med att jag la från mig mobilen, satte timer på 30 minuter och så körde jag så här 30 minuter intensivt fokus. Men sen när klockan ringde så 5 minuter upp och gå, ät någonting. Och det gav ju också jättebra resultat istället för att sitta där och liksom somna i böckerna.
Mm. Och vid vilken ålder började du kliva upp tidigare och tidigare och tidigare? Du var så väldigt, väldigt ung när du redan började liksom rucka på att inte bara gå i skolan utan också göra någon slags eget ansvar, men som också blev destruktivt, om jag förstår det rätt.
Verkligen. Det var väl kanske, jag skulle säga 8-9 någonstans där. Ja, tyvärr.
Hur, så nu när du ser tillbaka på det, var det någon, har du någon, vad ska jag säga, var det någon specifik som ledde dig dit som gjorde att den förändringen kom, eller bara växte det fram med tiden?
Det växte nog fram med tiden. Jag gick eller alltid i grundskolan, gymnasiet, båda de stadierna eller man säger, så har jag gått i klasser med väldigt högpresterande elever och alltid dragit mig till elever som presterar väldigt högt, så vi har väl så här triggat varandra.
Mm.
Skulle jag väl säga lite så här omedvetet, att det var typ någon slags tävling, vilket jag ofta har fått höra att det även är liksom i andra skolor, högskolor, tyvärr.
Det här grupptrycket är en sån otroligt stark kraft, och framförallt då när man är, när alla är liksom i samma grupp, samma format hela tiden, dag ut och dag in. Men att då också börja så här, som så ung, börja kliva upp 4 på morgonen.
Mm. Ja, men det blir också så här något dubbelt, för att även fast jag insåg hur sjukt det var, så blev det ju som en kick att så här, okej, nu ställer jag klockan på 4, det är ingen annan som är vaken nu, det är bara jag som är vaken nu, fan vad grym jag är.
Mm.
Nu pluggar jag, och jag kommer komma till skolan och har redan pluggat 2 timmar, det är inte någon annan. Du vet, så här, man håller ju på att resonera så där med sig själv, och så blir det någon slags inre kick att så här, okej, jag jobbar hårdare än alla andra, jag, fan vad grym jag är. Tyvärr.
Och så får man kanske läsa i någon tidning eller på internet någonstans att men de här framgångsrika, coola personerna, situationstecken, de sover minsann bara 3 timmar per natt.
Exakt.
Och det är de som lyckas bäst i hela världen.
Jag vet, så blir det bara en ond spiral.
Mm.
Och så slutar det alltid med varje kväll att man sitter där och så här panikgråter över så här,
Hur såg livet ut om vi plockar bort plugget under de här åren?
Mm.
Vad fanns det mer i livet? Fanns det utrymme för någonting annat?
Alltså jag hade ju ett ex, eller en kille. Nu efterhand tycker jag är väldigt synd om honom. Men alltså det är klart att det fanns fina stunder med. Absolut. Men när jag väl gick in i de här intensiva pluggperioderna så har jag en tendens att stänga av allting annat. Till exempel var det en period där i, jag tror det var 2:an på gymnasiet, som jag inte fick mens under en månad. Bara för att jag stängde av allt. Jag var helt likgiltig. Då hade jag min kille, men jag kunde inte känna några känslor. Jag kunde varken känna känslor gentemot honom. Glädje, sorg. Alltså jag var helt avtrubbad. Fick inte mens. Det var också samma veva som jag skulle ta körkort. Så det var så här, både plugg och körkort i samma veva. Så jag tror att det blev alldeles för mycket. Jag har inte gjort någon utredning, men jag skulle nog säga att jag kanske gick in i väggen där och då. För det var, alltså jag var helt okontaktbar.
Mm.
Ja.
Alltså det är, jag kommer att tänka på när jag för några år sedan var i gymnasieskola och hälsade på, eller fick låna tid hos elever hos en hel dag.
Mm.
För jag gjorde research för en bok om, alltså för ungdomar kopplat till hälsa och prestation och utmattning och sådär. Och så kom jag till en skolan som var, det var bara tjejer på den skolan. Och så gick jag från klass till klass under en hel dag. Jag hade 45 minuter med varje klass. Och så bara frågade jag i början så här, om ni känner igen er, blunda, räcka upp handen, så säger jag ett påstående. Och så gav jag påståenden om ångest, har du upplevt ångest, känner du dig stressad, har du känt dig stressad senaste veckan, upplever du trötthet ofta, känner du att alla andra är bättre än dig, eller sånt som är kopplat till allt det här vi har pratat om. Och jag skulle säga att typ 98% under hela dagen räckte upp handen på allt. Och sen så efteråt så började vi prata och de började dela med sig och de öppnade upp och jag bara stod tyst och lyssnade och lärarna stod och var helt hänförda och bara, vad är det som händer? Mm. De här brukar hata varandra, de här brukar alltid bråka, de där hälsar inte ens på varandra. Nu sitter de och pratar om sina liksom sina rädslor och bekymmer och jobbiga känslor. Och det var så fina djupa samtal, men alla mådde ju piss.
Mm.
Och alla kämpade med samma saker, vilket ju var bra att de fick lyfta på det locket. Men jag känner igen, alltså både så här, från egna erfarenheter eller så många som kämpar och så många som pratar om det här. Men så här, vad är det för samhällsfel när vi i så ung ålder som det ju är, att det går bara ner. Det var en tjej där som i åttan var sjukskriven för utmattning och som det du beskriver och sådär. Vad håller vi på med?
Mm.
Och det var någon tjej där bak i klassrummet som satt och nästan skakade apropå att man känner att stressen är liksom, har tagit över en system.
Mm.
Och hon var så här gråtfärdig när hon räckte upp handen och ville säga någonting. Och hon började gråta. Alltså, men det är barn som presterar sönder sig själva. Du var ett barn som gick upp klockan 4 på morgonen för att liksom få känna att du räckte till.
Mm. Nej, det är så
vad helst. Håller vi på med? Ja. Vad är det för föräldrar? Och alltså nu med, alltså jag menar inte att skuldbelägga dem, men vad gör vi vuxna?
Mm.
Och vad har vi själva blivit utsatta för, de vuxna som, alltså vad är det för generationer? Det blir så här systemfel.
Mm.
Systemkollaps.
Mm. Nej, alltså jag vet inte, jag hoppas verkligen att vi har fått ett, eller får ett wake up call.
Mm.
Jag har i alla fall fått det. Men jag vill inte att någon annan ska behöva genomgå den resan för att inse det, utan jag vill ju att det här ska kommer redan i ung ålder.
Mm.
Men jag tror att mycket handlar om att så här, vi behöver jobba på självkänsla redan i väldigt tidigt stadie.
Mm.
Och att, ja, men att det finns folk som dig till exempel som kommer i skolor och så här, lyfter det här ämnet. För jag tror att vi bara går i ett hamsterhjul när det kommer till det här.
Mm.
Just eftersom att, så här, som du sa, vi läser i tidningarna om män som så här, framgångssager som går upp liksom. 4-5 på morgonen och liksom har ett fullsmockat schema, att det är så man når framgång i dagens samhälle, och det behöver inte alls vara så.
Nej. Och också i så här, att vikten av att man som förälder eller vuxen person vågar nu börja göra annorlunda själv, för att våra barn gör ju som vi gör.
Precis.
Så att det är ju inte så att den här generationen barn och ungdomar som växer upp nu, att det kommer från dem, utan det kommer ju från generation efter generation efter generation, där man har fått lärt sig att utplåna sig själv och att man ska bara liksom värdera sig själv utifrån att man ska vara duktig och räcka till och finnas för alla andra och så här. Det är ju som sagt rakt nedstigande led, så det är ju många som är i alla åldrar som lider av det här.
Mm.
Men så blir det också att det kryper ner till barn, tonåringar, och så kommer man ut i arbetslivet och kanske redan har varit sjukskriven.
Ja.
Vad fan håller vi på med? Alltså, det blir jävlar.
Det är helt. Men sen tror jag också typ det är väldigt viktigt att om det är någon lärare som lyssnar, att föra dialog lärarna sinsemellan så att det inte blir det här okej, men innan sportlovet så lägger vi prov i alla ämnen. Mm. Alltså att man ändå liksom öppnar upp i så här personalrummen, okej, men jag tänkte lägga in prov där, så att det blir lite mer så.
Ja, för att vänta nu, för lovet, är inte det mer att det ska vara en paus för återhämtning? Mm. Men det är det ju inte.
Nej, utan det var, då såg jag som så här, okej, yes, äntligen kan jag liksom ägna exakt hela dagen åt att bara sitta och råplugga. Liksom.
Men alltså, det är så sjukt.
Mm.
Jag blir så arg. Nej, men vad är det som pågår? Jag blir så... Fy fan.
Nej, det känner jag lite i så här mitt kalla livet, att så här, försöka bidra till någon slags förändring och att just den här frågan. Att jag ändå vill, för det är många gånger man kan se så här förebilder om att så här, att man kan ta det lugnt, lyssna på sig själv, men att de typ släppt allt annat då också.
Mm.
Jag vill ändå så här sända ut budskap att så här, du kan fortfarande vara driven, målmedveten, men du behöver liksom inte utplåna dig själv.
Exakt. Åh, gud alltså, Maja.
Ja, nej.
Ja, så viktigt ämne. Ja, det är verkligen det.
Mm.
Ja.
Ge verkligen tankeställare.
Verkligen. Om vi på något vis liksom lämnar detta.
Mm, skiftar.
Vad gör dig väldigt glad just nu?
Det skulle jag säga är, ja, men min vardag rent allmänt, men framförallt min sambo och min hund. Alltså det är verkligen två stycken, vad säger man, individer som ger mig så mycket glädje i min vardag. Min hund är väldigt... hon har mycket energi. Och det, jag är väldigt introvert som person. Så det är verkligen... Först var det så här... hon har så mycket energi. Jag hade sett fram emot så här, en lugn hund. Men nu är det så här... Jag älskar att hon är så busig.
Mm.
Och hon gör så att jag skrattar så mycket.
Berätta mer om att vara introvert.
Det tog ett tag innan jag insåg det. För när jag träffar människor, som till exempel här, eller när jag minglar på event eller på middagar, så är jag väldigt så här, pratglad och gillar liksom att så här, men jag sprudlar ibland. Liksom. Mm. Men sen så kom jag alltid hem och var så dränerad och jag fattade liksom inte det. Och till slut kunde det nästan ta emot att tacka ja till en middag, bara för att jag visste att så här, det skulle ta så mycket energi. Men den här flippen blev för mig att så här, inse att en introvert människa innebär inte att du sitter tyst i ett rum fyllt av människor. Utan det innebär bara att det krävs mer energi för dig att vara social.
Mm.
Och det är jättekul när man verkligen landar i den känslan och får liksom välja sina sätt att så här, okej, men här vill jag lägga energi på. Nu ska jag ge mig tid att ladda upp och så.
Mm. Hur laddar du bäst då?
Det är hemma. Verkligen i min lägenhet, min trygga zon.
Mm.
Verkligen. Och sen så, såklart med min sambo och min hund.
Och hur är det nu som egenföretagare? Mm. Hur känner du för hela det ansvaret som blir i att del som du sa, så här, okej, den här veckan kommer det inte in några nya uppdrag, den ekonomiska pressen och vad ska jag göra nu? Jag behöver förnya mig och så vidare. Hur känner du för hela den biten som egen företagare?
Där har jag som sagt fått jobba jättemycket med att prata med mina egna tankar. Att så här, vet du vad? Till exempel som förra veckan att när det inte kom in i uppdrag. Att så här, jag är bra som jag är. Det är okej att ha en sån här vecka. De kommer komma. Och sen kommer det komma veckor där det kommer 100 uppdrag. Och du kommer vara helt överväldigad för att så här, hur fan ska jag hinna med att svara på allt och spela in allt. Så att så här... Jag vet inte. Jag har väl lite landat i att så här, vara lite lugn i båten. Jag vet att jag som person rent generellt är väldigt driven. Så det behöver jag inte tvivla på riktigt. Utan jag har alltid den här motorn att så här, ta mig framåt. Det är väl mer att jag nästan får jobba med att ta det lugnt istället.
Mm.
Men det här kreativa, att utveckla nya idéer, det kommer nästan så här per automatik för mig, vilket jag är väldigt glad över. Och sen så såg jag till att när jag startade upp mitt företag så jobbade jag upp en väldigt stor budget. Så att jag har alltid liksom så här ett kapital att luta mig tillbaka mot. För det nu skulle komma ett halvår av att det går skit, så vet jag att så här, det är ingen kris än.
Mm. I hela den här... Hela influenceryrket så kan man ju ibland uppleva att det blir väldigt endimensionellt. Att man kanske inte, dels som följare eller tittare, inte ser hela bilden och inte förstår att det är utvalda delar och sådär.
Mm.
Kan du påminna din följare eller tittare om det som inte syns i dina sociala medier? Det man inte får vara med på, att det finns mycket som du väljer att inte visa?
Verkligen. Det är någonting som jag pratade med, för jag tycker min kollega och vän, som du också känner, Joanna, hon är väldigt duktig på att så här dela med sig av, kanske inte allt, men väldigt mycket. Och jag har också försökt att dela med mig av alla bitar av min vardag. Men som du sa, så här, när jag sitter där och hulkgråter, kanske inte det första jag tänker på att så här, ta upp kameran och liksom visa den sekvensen av livet. Men jag försöker mer och mer ändå visa så här, okej, men idag har det inte varit en bra dag, eller nu händer det här. Mm. Nu är det en lugn vecka, det kommer inte in så mycket jobb. För det är lätt att fastna i det här, okej, men det kommer bara in massa jobb och det ser så bra ut och hon är alltid sminkad hela tiden och hon tränar hela tiden, du vet, så här. Men jag försöker ändå visa en så rättvis bild som möjligt. Men som sagt, det är viktigt att betona att Instagram är bara utvalda delar av ens liv. Det är inte hela.
Vad kommer du aldrig någonsin dela med dig av, tror du?
Jag vet inte, jag går lite efter det här att jag vill vara personlig men inte privat. Jag har väl aktivt valt att inte dela med mig så mycket av så här politiska åsikter. Vi säger att nu kan jag inte komma på någon på rak arm, men om jag har någon så här kontroversiell åsikt så lägger jag inte upp det. Vilket nog är lite för mig själv. För jag har skonat mig väldigt mycket från så här hat och sånt. Jag får nästan aldrig det. Och jag tror att det har varit nyckeln till just det. Men det i så fall.
Vad känner du att du har för ansvar som stor profil i sociala medier? Man pratar ju om alltså både ansvar som följaren har, att man liksom har vissa ansvarsdelar, och att man som influencer har vissa ansvarsdelar. Hur ser du på hela den biten?
Jag tycker att man har ett stort ansvar om man har mycket följare. Och jag vet, när man såg med det här med MeToo och allt som händer runt om i världen, så märker man verkligen hur stort inflytande sociala medier har. Så jag tycker att man har ett stort ansvar. Och nu när man liksom, det är så mycket som händer runt om i världen, så kan man ju verkligen vara med och bidra. Så jag försöker göra mitt yttersta, men man kan ju alltid bli bättre. Men sen tycker jag också det är svårt att så här, följarna har blivit så... Om man gör någonting bra, så lägger många oftast vikten vid vad man inte gör istället för att så här, okej, men nu, vi säger ett exempel, nu valde jag att källsortera. Så här, det är klart man gör det, men ett basic exempel. Då bara, okej, men du är inte vegan och du är inte det här och du flyger och du gör det här. Du vet, så här, det är svårt att vara perfekt, men man kan alltid bli bättre såklart.
Ja, och det är väl omöjligt för alla att vara perfekt.
Ja.
Det är väl inget man egentligen någonsin behöver försöka vara.
Nej.
Det är en
svår balansgång.
Absolut.
Men jag tycker absolut att man verkligen ska ta tillvara på sina kanaler som man ändå har. Att man kan göra skillnad. Verkligen.
Och nu ska du få den sista frågan som alla mina lyssnare får.
Är det sant?
Nej, alla mina gäster såklart, inte alla mina lyssnare.
Men, alla här,
men alla lyssnare kan den vid det här laget.
Ja.
Så, rensa huvudet.
Ja.
Vad är inte som det ser ut?
Ah, vad är inte som det ser ut? Oj, det var jättesvårt.
Vad var det första som dök upp? Plonk.
Det var träningen, men det är ju typ som det ser ut.
Eller, sen. Eller hur? Berätta hur det gick. Tänker ni?
Nej, men först bara så här, tänkte jag på sekvenser, sen bara träningen. Mm. Ja, alltså, jo, eller för sig. Både ja och nej. Jag har blivit lite mer privat i träningen. Men det är nog för att jag just nu så följer programmering där det är väldigt massiva pass. Och då har jag valt att inte dela med mig av det. Bara för att jag vet att det skulle kunna trigga människor att säga, oj, behöver jag göra så här mycket för att det ska vara ett träningspass? Faktiskt.
Intressant. Det är så, jag gillar den frågan för att den landar alltid, eller snarare den väcker så olika saker hos olika människor. Ibland så säger jag också så här, du får inte säga sociala medier eller Instagram, för det är så uppenbart.
Ja.
Men det är, ja.
Nej, men faktiskt träningen just nu. Sen jag delar med mig av sekvenser av den alltid. Och försöker vara öppen med så här, idag gick det jättedåligt, idag blir det ett PB, idag, du vet så.
Ja.
Men just för, ja, just nu är det väldigt köttiga pass. Och då har jag valt att inte, för jag vet att det kan trigga många. Och det vill jag, det är det sista jag vill.
Mm. Vad hoppas du att man tar med sig från vårt samtal?
Just den här förändringen som både du och jag strävar efter. Att så här, den här prestationsångesten, att den finns hos så många. Jag tror att många också är väldigt omedvetna om att de har den.
Mm.
Och så här, skapa en medvetenhet om det. Samtala med ens omgivning, framförallt barn i ung ålder. Det hoppas jag att många tar med sig från dagens samtal.
Och vad vill du att vi följer dig någonstans?
Just nu så finns jag på Instagram. Det heter Maja Parnevik, Maja med Y. Och After Workout-podden finns på, eller ja, där poddar finns. Sen har jag en YouTube-kanal, men den ligger lite på is just nu. Jag valde att lägga mer krut nu i höst på Instagram.
Tusen tack för att du kom hit och gästade, och så viktiga saker att prata om. Tack så jättemycket. Det var, ja,
tusen,
som sagt,
tusen tack.
Vi hann bli berörda, förbannade och känna hopp och liksom alltihopa.
Allt däremellan. Ja, tusen tack. Jättekul.
Tack. Och tusen tack för att ni har lyssnat, och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Aller Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.